Giva ditt ord oss lyser så, att vi i mörkret icke går. Men genom denna jämmerdal må vandra till din himmelssal. Käre himmelske Fader, då det sker att det eviga ljuset i ditt ord får lysa genom vår hjärtevärld denna kväll, för Jesus skull. Amen. Vi sa föregående timme att vi hoppas under de här dagarna, Herren ger nåd till det, gå igenom uppenbarelseboken, uppenbaringen, till slutet. Jag har för ett par år sedan sagt något om de 11 första kapitlen. Vi ska ta en överblick över den delen först, eftersom denna bok hänger ihop och inte kan uppdelas utan måste studeras i sammanhang. Om någon kommer väl ihåg vad jag sa här för ett par år sedan, så är det ju mycket gott att någon har en så god hukommelse, det heter väl så på norskt. Och då bör han trösta sig med att gentagelse, det är lärdomens mor. Så det är inte något fel i den saken. Vi läste förra timmen de 8 första verserna i denna bok. Vi ska läsa från och med 7 och till slutet av det 1:a kapitlet. Se, han kommer med skyarna. Allas ögon ska se honom. Också deras som har genomborrat honom. Och alla folk på jorden ska brista ut i högljudd klagan över honom. Så ska det bli. Amen. Jag är A och O, säger Herren Gud. Han som är och som var och som skall komma, den allsmäktige. Jag, Johannes, är er broder, som med er delar lidandet, riket och den uthålliga väntan på Jesus. Jag var på ön Patmos därför att jag hade förkunnat Guds ord och burit fram vittnesbördet om Jesus. På Herrens dag greps jag av anden och hörde då bakom mig en stark röst, lik ljudet av en basun. Den sade till mig, skriv ner i en bokrulle vad du får se och skicka den till de 7 församlingarna, till Efesus, Myrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. Jag vände mig om för att se vem det var som talade till mig. När jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld. Och mitt ibland ljusstakarna någon som liknade en människoson. Han var klädd i en fotsid mantel och om bröstet hade han ett bälte av guld. Håret på hans huvud var vitt som snövit ull. Hans ögon flammade som eld. Hans fötter liknade guldskimrande malm när den glöder i smältugnen. Och hans röst ljöd som bruset av väldiga vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor och från hans mun gick ut ett skarpt tveeggat svärd. Hans ansikte sken som solen när den lyser i sin fulla kraft. När jag såg honom föll jag ner för hans fötter som om jag hade varit död. Men han lade sin högra hand på mig och sade, var icke förskräckt. Jag är den första och den sista, och jag är den som lever. Jag var död, men nu lever jag i all evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Skriv därför ner vad du har sett, både vad som är nu och vad som ska ske härefter. Detta är den hemliga meningen med de 7 stjärnorna som du såg i min högra hand och med de sju ljusstakarna av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar, och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Vi började förra timmen med att framhålla att denna bok begynner med att mer uttryckligt än någon annan bok i Nya testamentet klargöra att den är Guds ord. Att den är en gudomlig bok. Bokens innehåll är en uppenbarelse, ett avslöjande ifrån Gud själv genom Jesus Kristus. Och salig, det vill säga välsignad av Gud, må den bli som i menighetens gudstjänst föreläser denna bok. Och välsignad av Gud må det vara som lyssnar till det. Mer uttryckligt kan det inte sägas att detta är en gudomlig bok. Och jag sa det, men det vill jag gärna upprepa. Att om nu inte Bibeln är en gudomlig bok, Uppenbarelseboken och alla de andra böckerna, utan bara en människors mer eller mindre vilsna tankar om Gud, då ska vi aldrig ha några bibelböcker. Då kan vi sitta hemma och göra oss tankar om Gud lika bra. Men är det den evige Guden som talar, då är det allt skäl i världen att vi har många bibelböcker. Och att vi ropar till Gud om hans andes hjälp att ta till oss ordet. Det är en av kristenhetens stora faror i vår tid. Detta att man i vetenskapens namn i allmänhet har nedgraderat Bibeln till att bli en ren mänsklig bok. I strid emot vad den själv alldeles uttryckligt säger. Att den är ingiven av den heliga ande. Och sålunda är den levande Gudens ord. Det ville vi säga inledningsvis. Och sen var det ett par saker i bokens början som vi inte berörde då. Men vill ta upp nu. Detta är en profetisk bok. Sägs uttryckligen. Salig är den som lyssnar till denna profetias ord. Och tar vara på det som är skrivet i den. Tiden är nära. Och sen stod det förut att Gud ville ge till känna för sina tjänare vad som snart ska ske. Alltså, detta är en profetisk bok. Nya testamentets enda profetiska bok. Och nu finns det en gammal föreställning att profetia, det är att förutsäga kommande ting. Det är det givetvis, men det är mer än det. Det gamla testamentets profeter förutsade visserligen det som skulle komma. Men det var inte större delen av deras predikan. Man kan läsa vilken av dem som helst, så ser man att i första hand vänder de sig till människor i deras egen samtid. Och det de sa om framtiden, det hade sammanhang med det de sa till människorna i sin egen samtid. De talade om vad Gud ville göra med dem som tror hans ord och lyder honom, och vad han gör med den som vägrar att tro hans ord och lyda honom. Så förkunnelsen för det släkte som levde då och förutsägelsen om framtiden, det hängde samman på det sättet. Nu händer det att någon av oss har läst om det, att Johannes uppenbarelse, det är egentligen en apokalyptisk bok. Den är inte profetisk, säger man. För profeterna talar i första hand i sin samtid. Ja, och det gör inte Johannes uppenbarelse. Den talar ju bara om framtid. Men detta är ju alldeles inte riktigt. Det andra och tredje kapitlen, de sju sändebreven, det talar ju direkt till sju församlingar som fanns på Johannes tid. Och det är klart att vad som sägs i fortsättningen, det rör både dem som levde då och det som skulle leva efter den tiden. Det ska vi se när vi fortsätter att studera denna bok. Det är en profetisk bok. Men det som gör att man ofta har undvikit att studera denna bok och med misstro hör på varje predikan över en text ur Uppenbarelseboken. Vad är nu egentligen det? För så är det. I kristenheten är uppenbaringen undanskjuten. Det är väldigt sällan man hör en predikan över en text ur uppenbaringen. Och man har åtminstone den känslan att troende människor mycket lite läser denna bok. Är det att ämnet, temat heter det på norskt, är så obekant? Det kan det klätt inte vara. Det är ett obekant tema. För det som vi läste just i den sjunde versen, se han kommer med skyarna. Och allas ögon ska se honom, också deras som har genomborrat honom. Det är ju en av de stora grundsanningarna i hela vårt nya testament. Det som är uttryckt i vår trosbekännelse med jorden därifrån, från den himmelska världen. Återkommande, igenkommande för att döma levande och döda. Alltså det är om Herrens återkomst i härlighet. Det är ett ämne som har ett stort rum i Jesu egen undervisning. Matteus 24 kapitel är en sammanfattning av denna undervisning. Även 25 kapitlet hör naturligtvis hit. Och en av de bästa utläggare av uppenbaringen har framhållit att hela uppenbaringen kan fattas så som en utläggning av, en förklaring av Jesus stora tal i Matteus 24 kapitel, där han talar om den sista tiden och om sin återkomst i härlighet. I Jesu undervisning har detta ämne stor plats, men det har det också i apostlarnas. Man kunde ju erinra sig Thessalonikerbreven, som sannolikt, vi är inte alldeles säkra, är de två äldsta brev av aposteln Paulus som vi har. Det kan hända att Galaterbrevet är äldre, det kan man inte riktigt säkert avgöra. Nå, Thessalonikerbreven behandlar ju egentligen bara en enda lärofråga. Och det är den om Herrens återkomst i härlighet, vad som hänger samman med hans återkomst. Och vi har i det första kapitlet i första Thessalonikerbrevet ett oerhört märkligt ord om denna väntan på Herrens återkomst. Det är ett ord som visar vilken, vad ska vi säga, vilken organisk plats denna sanning har i den bibliska sanningsorganismen. Vi vet ju det att Gud har gett oss sitt ord i ett historiskt sammanhang. Så den är inte formen av en katekes. Vi kunde ha önskat det, att den hade formen av en katekes, så att vi inte hade behövt ha så mycket besvär med att tolka ett och annat. Men Gud ville inte det, utan han har gett oss sitt ord i ett historiskt sammanhang. Men vi vet det, att eftersom han själv har talat och han är sanningen, så motsäger han inte sig själv, utan det hela är ändå en organisk enhet. Nå, i denna sanningsorganism, vilken plats sanningen om Herrens återkomst har, det får vi ett utomordentligt klart vittnesbörd om just i slutet av första Thessaloniker 1. Paulus säger, ni omvände er från avgudarna till Gud. Från avgudarna till Gud. till att tjäna den levande och sanne Guden. Och vi sa förra timmen att tjäna Gud och göra Guds vilja. Så i omvändelsen blir vi förändrade så det blir vi stånd att göra Guds vilja. Till att tjäna den levande och sanne Guden. Att Gud kallas den levande beror inte på det att han existerar till skillnad från hedningarnas gudar som ju inte finns. Utan det, han kallas den levande Guden i Bibeln därför att han oavlåtligen är verksam i gärningar i vår släktes historia. Och det fick ju göra med honom som ständigt är verksam och verkar i alla dem som tror på honom. Men det är inte punkten. Och till att vänta hans son från himmelen, honom som han har uppväckt från de döda, Jesus som frälsar oss ifrån den kommande vreden. Det blev omvända till Gud, till att tjäna Gud och till att vänta Guds son från himmelen. Så det hörde till själva deras omvänd. Och hur viktigt det är att jag var en av oss prövar sin omvändelse inför detta ställe i första Thessaloniker 1. Till att vänta hans son från himmelen. Varför var det så elementärt? Därför att det verk som började i omvändelsen, det fulländas när Herren kommer igen i härlighet. Så talet om Herrens återkomst i härlighet, det är talet om fulländningen av frälsningen. Den fulländas när han kommer. Står i andra Korintierbrevet 1:22 och på ett ställe till i vårt nya testamente ett märkligt ord som i grundspråket heter arabon. Jag brukar tala om en och annan berättelse för att inte mina åhörare ska somna, och nu ska jag tala om en sådan. Jag var i Amerika och gästföreläste. Så inbjöd en av mina studenter mig till sitt hem över en veckohelg. Men där hade han inte plats för natten utan hade kvarterat in mig hos en gammal förman vid en urfabrik. Numera var han pensionerad. Och jag hann bara komma över tröskeln till hans hem förrän han började tala om det underbara ordet arabon. Åh, vilket underbart ord, sa han. Det betyder ju handpenning. Och det säger, för det första säger det att den eviga saligheten, den är av samma slag som det som jag upplever när jag får erfara andens verk i mig. Och för det andra så är det en borgen för att jag en gång ska få den fulla saligheten. Det var en helt riktig utläggning. Men jag var lite förvånad att träffa på den hos en gammal förman vid en urfabrik och sa, men vem har lärt er grekiska? Ja, jag kan inte någon grekiska, sa han, men jag har lärt mig bokstäverna. Och så har jag lexikon och så läser jag och tar reda på vad orden betyder. Det var ju väldigt bra. Och denne man var otroligt bibelkunnig. Och han hade precis funnit vad ordet betydde. Alltså, när en människa får den heliga andes vittnesbörd om att synden är förlåten och hon har allting klart med sin Gud, då har hon fått en försmak av himmelen. En försmak av det som hon ska få helt och fullt när Herren kommer i härlighet. Det står om dig i de gamla goda sångerna. Lammets måltid mig saligt hungnar. Som en försmak, blott en försmak av hans ro, står det i en sång av Sir Rosenius. Ja, och i en annan gammal svensk sång står det, ut i salighetens hamnar himlen börjad är för mig. Ut i tron jag dig omfamnar som så högt har älskat mig. Detta är hemligheten med den väntan efter Herrens återkomst i härlighet som går igenom vårt nya testamente. Ja, hur kommer det sig då att uppenbaringen, som utförligare än någon annan bok i Nya testamentet, talar om detta? Att den är så undanskjuten. Det jag sa, det kan inte vara tema, för det är alldeles klart. Det är ett huvudtema i Nya testamentet. Det kan inte heller vara det att de sju sändebreven i andra och tredje kapitlen är svåra att förstå. Det finns visserligen ett och annat som inte är självklart, men huvudsaken i vart och ett av de sju sändebreven är ju alldeles klart, klart som vatten. Nej, det är bildspråket i denna bok. Denna profetiska bok är avfattad i bildspråk, det är det som gör saken svår. Och så händer det ofta att man har förklarat bilderna utan att vara tillräckligt insatt i Guds ord, så det har blivit allehanda vidunderliga förklaringar. Vi ska säga lite grann om den här saken. Allra först det att uppenbaringen inte är så gåtfull som man först tycker. Vi har ju i er utmärkta norska översättning, bibelöversättelsen av 1930. Den läser jag dagligen hemma. Och det är en alldeles utomordentligt god översättning. Nå, där har ni parallellställen. Alltså under somliga verser så är det hänvisningar till andra bibelställen. Det är mycket bra. Om man slår upp alla de hänvisningar som finns i uppenbarelsen, hänvisningar till andra bibelställen, då har man genast fått förklaringen till många av de här bilderna. De är hämtade från Gamla testamentet nästan utan undantag. Det är i första hand från Daniels bok, som från Ezekiels bok och från Jesajas bok. Och det möter ingen större svårighet om man jämför med dessa gammaltestamentliga ställen att få någorlunda klarhet över bildspråkets innebörd. Men sen har vi, som vi nyss nämnde, den nytestamentliga profetian, framförallt Jesu undervisning i Matteus 24 kapitel. Och Pauli undervisning i 1 Korintier 15 och i bägge Thessalonikerbreven, naturligtvis också andra ställen, men det är de viktigaste. Man jämför med det, alltså den nytestamentliga profetian, den förklarar mycket. Sen ska man naturligtvis jaga på bokens egna förklaringar. Det finns faktiskt åtskilliga sådana förklaringar här. Vi läste ju en alldeles nyss, i slutet av första kapitlet. Detta är den hemliga meningen med de sju stjärnorna, som du såg i min högra hand, och med de sju ljusstakarna av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar, och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Det var ju en sådan förklaring. Nu har jag med detta sagt att det är möjligt att förstå varenda detalj i uppenbaringen. Det har jag inte sagt. Det finns detaljer som ändå blir kvar. Huvudsakerna står klara om man studerar den på det här sättet. Framförallt detta att man ger akt på de gammaltestamentliga ställena. Det är otaligt många hänvisningarna till Gamla testamentet. Är det någon här som har räknat hur många verser det finns i Johannes uppenbaring? Det är 404. Och av dem innehåller 282 någon hänvisning till någonting i det gamla testamentet. Och det finns ingen bok i det nya testamentet som så ofta visar oss hän det gamla testamentet. Men vi sa det finns detaljer som ändå inte blir klara. Som säkert inte blir klara förrän uppfyllelsen närmar sig. Det gäller, tror jag, en sådan sak som det som står i slutet av det 13:e kapitlet. Om vilddjurets tal, 666. Det finns oändligt många försök att förklara det. Och alla är lika otillfredsställande. Och det är säkert som en bibeltolkare skrev för många år sedan. Det är när uppfyllelsen närmar sig, då ska Guds folk begripa innebörden i det talet. Guds folk ska känna igen antikrist på det talet. Det ska vara något hos honom som kastar ljus över det talet, så att de vet, nu har han framträtt, nu är han här. Ja, naturligtvis kan vi knyta ett par reflektioner ytterligare till detta. Vi kan fråga, varför har det behagat Gud att använda sig av bildspråk när han gav oss denna bok? Och på det ska vi svara att det är hans hemlighet. Bibeln är sådan som Gud vill ha det. Och han ville ha denna bok just sådan som den nu är. Och Gud avlägger ingen räkenskap för oss människor, men vi ska avlägga räkenskap inför honom. Det är det ena. Det andra är att Johannes fick innehållet i denna bok på ett annat sätt än Nya Testamentets övriga författare fick innehållet i det de skrev. För när de skrev, då var de vid fullt normalt medvetande om sin omgivning och sin omvärld. Men Johannes säger att han greps av anden på Herrens dag. Greps av anden, ordagrant står det, jag var i anden. Kan också möjligen översättas, jag kom i anden. Jag har översatt meningen med det hela, och det är givetvis, jag greps av anden. Och det som skedde då har sin motsvarighet hos några gammaltestamentliga profeter, exempelvis Hesekiel. Så att hans sinnen blir tillslutna för omgivningen. Han såg och hörde inte det som han hade omkring sig, utan han såg och hörde det som hörde till den andliga världen. Och han hörde röster, inte från yttervärlden, utan från den eviga världen, som talade till honom. Och det som han såg och det som han hörde, det fick han befallning att skriva, så som han hade sett och hört det. Man kan, som sagt, undra över och fråga varför Herrens ande har gått iväga på det här sättet. Jag har vågat göra mig någon tanke om det. Jag har vågat tänka på det här sättet. Att det som denna bok handlar om, det är till stor del sådant som ligger alldeles utanför paralleller i vår erfarenhet. Det är att vi kan förstå en sak. Jag, mina vänner, vet att jag är en gammal skolmästare som uttrycker mig skolmästaraktigt. Det är att man förstår en sak, det innebär att man kan samordna den med någonting som man förut har i sitt medvetande. Men om man träffar på någonting som man inte kan ordna in i någon föregående erfarenhet, då säger man, det begriper jag inte. Det begriper jag inte. Nu handlar ju uppenbarligen faktiskt, som vi sa, om sådant som åtminstone i en väldig utsträckning inte har någon parallell, någon motsvarighet i någon mänsklig erfarenhet. Visserligen, den handlar om framtiden. men om en framtid, ett skede i släktets historia som är helt annorlunda än hela mänsklighetens tidigare historia. Nämligen historiens slutskede när mänskligheten mognar för domen och Herrens återkomst. Då sker det så utomordentliga ting att inget sådant förr har skett i släktets historia. Men denna bok handlar ju också om evighetens värld. Den handlar om paradiset. Alltså den del av dödsriket där de frälsta finns. Och den handlar om den eviga saligheten. De två sista kapitlen gör ju det. Och det är väl klart att det som hör till evighetens värld, det kan vi inte fatta mycket av i denna tidens och rummets tillvaro där vi befinner oss nu. Ja, kan hända att mina vänner har hört berättelsen om de här bägge munkarna som var så goda vänner. Och de hade långa samtal om evigheten. Och de kom överens om precis hur den evigheten måste vara. Och så kom de också överens om det, att den av dem som först dog, han skulle komma igen och tala om för den andra om det där stämde. Och stämde det, då skulle han säga taliter, det betyder på munklatin, det var sådant. Men om det inte stämde, då skulle han säga aliter, och det betyder på munklatin annorlunda. Och så säger berättelsen, det är naturligtvis bara en påhittad berättelse, men den är ganska lärorik ändå, att den som dog först kom mycket riktigt igen och sa då till den andra, näck taliter, näck aliter, sed totaliter aliter. Det var inte så, och det var inte annorlunda, utan det var fullkomligt annorlunda. Evigheten är fullkomligt annorlunda än vi bara kan tänka. Och därför är det alldeles klart att bildspråket i de två sista kapitlen måste vara bildspråk. Jag var helt ung när jag hörde en av de gamla, mycket omtalade predikanterna predika över Uppenbarelseboken 21 om himmelen. Han sa det gick inte så bra för Johannes att beskriva himmelen. För han säger att en stad där gatorna är av guld och där portarna är av pärlor. Men det måste ju finnas hus också för att det ska vara en stad. Och det måste finnas saker i de husen. Men vad ska husen vara vid den staden där själva gatan är av guld? Nej, han försökte att beskriva himmelen, sa den gamle predikanten. Men han stannade på gatan. Det var just vad han gjorde. Bildspråket räckte inte, underbarare ändå är den eviga saligheten. Alltså det är tankar som man kan göra sig om orsaken till att denna bibelbok använder bildspråk. Och så läste vi i första kapitlet också att detta ska ske snart. Detta fick, alltså Johannes fick detta budskap för att ge till känna för sina tjänare vad som snart måste ske. Och då säger naturligtvis väldigt många att det var ett misstag, det är klart. Det har ju inte skett än. Och det hör ju till det som liberala teologer är alldeles överens om, att vår frälsare själv tog fel när han talade om sin återkomst. Han skulle ju komma snart och han inte kommit än. Ja, allra först kanske man ska säga om det här uttrycket, en tachai, som det heter på grundspråket. Det kan betyda både snart och med hast. Och nu är det vanligt att bibeltolkarna väger emellan, betyder det snart eller betyder det med hast. Han ska ju komma med hast. Som djungeln går ut ifrån öster och syns ända till väster, så ska människosonens ankomst vara. Han ska komma plötsligt som blixten, djungeln bryter fram i skyn. Det är riktigt, det vet vi. Vet vi av andra ställen. Han kommer snart. Ja, man har hänvisat till det som står i andra Petrusbrevet, att för Gud är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Att den profetiska tideräkningen är annorlunda än vår. Det är klart att den är det. Men under allt detta är det en viktig sak man gärna glömmer. Och det är detta, att när Jesus håller sitt tal i Matteus 24 kapitel om sin ankomst och den sista tiden, då talar han, som vi kan se, i ett andetal både om Jerusalems förstöring och om sin tillkommelse. Så i några verser är det svårt att veta vilket han syftar på. Men sammanhanget är det, att det händelseförlopp som mynnar ut i Herrens återkomst, hans synliga återkomst, det börjar med Jerusalems förstöring år 70. Så det är en beteckning på den tidsålder som börjar med Jerusalems förstöring och slutar med att Herren kommer tillbaka i härlighet. Det får man inte glömma. Sedan är det en sak som man har insett mer och mer, i synnerhet när det gäller Johannes evangelium, men det gäller också Uppenbarelsen, som vi ska se, att ibland har samma uttryck avsiktligt mer än en betydelse. Ja, när Jesus säger 8 gånger i Johannes evangeliet, jag är, jag är världens ljus, jag är livets bröd och så vidare. Då är i alla fall, hur galna många bibeltolkar är i vår tid, så är man, så vitt jag vet, alldeles överens om att här är det åtminstone 2 betydelser på en gång. Jag är, det är menat bokstavligt för det första. Han är vägen, sanningen och livet. Han är livets bröd, han är världens ljus. Men på samma gång innehåller detta en hänsyftning på det heliga Guds namn. Det som vi talade om förra timmen, det som skrivs med 4 hebreiska bokstäver och inte får uttalas. Fast den varenda skollärare i Sverige lär sina barn att det ska uttalas Jahve, ett vedervärdigt uttal som inte har någon grund för sig. Ingen vet hur det namnet har uttalats. Alltså det är en hänsyftning på, Jesus säger på en gång att han är livets bröd och att han är en gudomlig person. Det var detta uttryck. Och sedan i den 7:e versen, han kommer med skyarna, allas ögon ska se honom. Ja, Jesus talar själv om det, att innan han kommer synligen ska det komma ett förebud. Människosonens tecken ska visa sig sky. Vad det är för ett tecken säger han inte. Men det är klart att det är ett tecken som säger alla människor att det just nu ska ske, att han kommer. Att Guds son kom. Och då har man av gammalt tänkt att det måste vara ett kors. Man säger att korsets tecken, det är Jesu tecken. Överallt där man vet det minst om kristendomen, vet man det. Så en dag visar det sig ett väldigt lysande kors i skyn. Thomas A. Kempis skriver om det. Korsets tecken ska te sig i skyn. Och då ska alla korsets vänner här på jorden fröjda sig. Korsets vänner, men det är bara en liten hop. Alla folk ska brista ut i högljudd klagan över honom. Alltså mänsklighetens stora massa. De har haft evangelium under hela denna långa tid, men de har inte omvänt sig. Det är av oss som är tämligen gamla. Det är en tid var jag för ung som jag fick höra det ideligen. Men det är länge sedan någon anmärkte på den saken. De av oss som är tillverkligt gamla kommer ihåg från sekelskiftet hur det då gick ut en appell genom den kristna studentrörelsen. Världen evangeliserad i vår generation. Och en hänförelse gick ut i synnerhet i den kristna studentvärlden. Vi ska gå ut och vinna världen för Jesus i vår generation. Om man räknade ut var och en, varje kristen vinner en inom loppet av ett år. Och så dröjde det inte många år förrän hela världen skulle vara omvänd. Ja, det är ju gott med hänförelse, men den hade ingen grund för sig, som vi väl vet. Världen omvänder sig inte, blir inte evangeliserad. Utan Guds ord, och i all synnerhet uppenbaringen, lär oss att den istället blir allt mera gudsfientlig. Och hur denna fiendskap mot Gud till sist yttrar sig i att mänskligheten faller ner inför antikrist. Och därmed tillber sig själv i antikrists person. Denna mänsklighet har sålunda inte ett ögonblick trott på, ännu mindre väntat att han ska komma igen. Och så kommer han och de ser honom överallt i världen. Och då ska de brista ut i högljudd klagan, i stor förskräckelse över att han kommer, för de vet att han kommer för att hålla räkenskap och dom. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som skall komma. A, alfa, är den första bokstaven i det grekiska alfabetet, och omega är den sista. Alltså jag är början, jag är begynnelsen och jag är änden. Johan Albrecht Bengel, som har den förtjänsten att han återuppväckte inom lutherdomen intresset för Johannes uppenbar. Han skriver i sin utläggning av det här stället: det finns många motsträviga mellanbokstäver, men det ska alla försvinna. A och O förbliver. Före Gud är ingen, och efter honom kommer ingen. Han är den allsmäktige. Han ska genomföra sin plan. Detta betonas så starkt i början av uppenbarelsen. Därför att, som vi antydde förra timmen, led Jesu vänner en svår förföljelse under denna tid. Och deras situation föreföll fullkomligt hopplös. Johannes säger att han var på ön Patmos, en liten ö utanför Mindre Asiens kust, därför att han hade förkunnat Guds ord och burit fram vittnesbördet om Jesus. Vi sa att efter allt vad man kan förstå är denna bok skriven ungefär år 95. Alltså under kejsar Domitianus regering. Och denne kejsare var en fruktansvärd tyrann, som bland annat krävde att man skulle tillbedja honom. Vi talade om det förra timmen. Så han reste tempel och han reste statyer av sig. Och framför statyn var ett altare där man skulle offra rökelse till hans ära. Och den som vägrade att göra det, han ansåg sålunda ha brutit sin lojalitet mot det romerska riket. Och dömdes till straff, svåra straff. Av vad som står på ett ställe i sändebreven tycks det klart att i läsekretsen, uppenbarelsebokens läsekrets, fanns det sådana som hade kommit ihåg vänner som hade lidit martyrdöden. Att det hade funnits i dessa menigheter sådana som måste dö därför att de hade vägrat att offra åt kejsarens bild. Och andra blev landsförvista till ön Patmos. Där fanns stenbrott. Man ska inte tänka sig att landsförvisningen var så enkel att man bara fick sitta där på en öde ö och se ut över havet. Utan det var gamla stenbrott och man dömdes till tvångsarbete i stenbrottet. Och det var så fruktansvärt så att det kom närmast dödsstraff efter vad vi blir upplysta om. Nu måste Johannes ha varit en mycket gammal man i det här draget. Men vi vet det från vad som sker i kommunistvärlden. Förföljelserna där, att det är tvångsarbetsläger och ett gruvligt, tungt och svårt arbete kan man döma även mycket gamla människor. Det finns ingen hänsyn i det fallet. Det har sin motsvarighet här. Så Johannes måste ha varit dömd till ett ganska förfärligt tvångsarbete på Patmos. Därför att han hade förkunnat Guds ord, alltså förkunnat evangeliet. Och här hörde han bakom sig rösten av ljudet av en väldig röst. Så som ljudet av en basun, säger han. Basunen, det är det instrument som i Gamla testamentet omtalas när Gud samlar sitt folk till strid. Då förekommer det. Det förekommer också i andra sammanhang när det samlas till gudstjänst. Och det är alltså fråga om detta att Guds förföljda folk, det är inte utlämnade åt denne grymme tyrann. Han mördades ju en septemberdag år 96. Och hela romerska riket andades ut. Och man slog sönder hans tempel och hans statyer. Som vi talade om förra gången. Men så länge han levde föreföll det ju fullkomligt hopplöst för Guds folk. Men det var inte det. Utan Herren har sitt folk i sin hand. Och segern ska komma, hjälpen ska komma. Och vad sägs nu om den gestalt Johannes såg? Jag såg sju ljusstakar av guld. Man har tänkt där på den sjuarmade ljusstaken i Jerusalems tempel. Den som är avbildad, vi vet verkligen hur den såg ut. För den är avbildad på Titus triumfbåge i Rom. Och var en som har varit i Rom har naturligtvis sett den. Både den sjuarmade ljusstaken och skådebrödsbordet är avbildade där. Så vi vet precis hur det såg ut. Däremot vet ju ingen var det finns nu. Och det mest sannolika tycks vara att man någon gång när barbarerna längre fram i tiden erövrade Rom helt enkelt har kastat dessa föremål i Tibern så att de ligger någonstans på Tiberns botten. Nå, det var en sjuarmad ljusstake, det är det inte här. Utan det är sju ljusstakar. Och då ska man veta att med ljusstake förstås inte någonting som lyser. Utan det är en ställning på vilket man placerade de lampor som lyste. Så ljusstaken lyste inte själv, den bar upp ljuset. Och nu stod det ju i sista versen att de sju ljusstakarna är de sju församlingarna, de sju menigheterna. Detta säger alltså något om Guds menighets uppgift här i världen. I sig själv är hon ingenting. Men hon är till för att bära upp det gudomliga ljuset. Och vad är det? Det är evangeliet. Men vi vet också att där ljuset finns, där finns det eld. Det är Guds menighets uppgift att bära upp det gudomliga ljuset, och detta är möjligt bara när andens eld brinner. Det är Guds menighets uppgift. Tänk vad man glömmer det i vår tid. Det har vi märkt allesammans att det lutherska världsförbundet vid sin generalförsamling i juli månad beslöt att avskaffa ordet mission på den avdelning som förut hade sysslat med mission. Och i utsyn stod en ledande artikel, mycket träffande, om detta. Ett flagg är fyrt ner eller något sådant. Alltså en flagga har firats ner. Man talar väldigt mycket om u-landshjälp, om hjälp som vi ska ge u-länderna. Hjälp mot hungern och sjukdomen och så vidare. Det är ju gott och väl. Något nytt är det i alla fall inte. För diakonin har alltid hört till Guds församlings gärning. Men det primära och det avgörande, det är att bära ut evangeliet. Och det är ganska fruktansvärt att man inte längre vill kännas vid själva ordet mission. Det är ändå ett ord som har en biblisk begrundning, för det betyder sändning, och Jesus sände ut sina discipler för att förkunna evangeliet om honom. Det är på det sättet att Gud har förordnat ett enda medel till människors frälsning, och det är evangeliet om hans son. Andens eld. Det stod i Christianity Today, denna bekanta amerikanska tidskriften, för några år sedan, att den heliga ande är a displaced person. En person som inte har fått sin rätta plats i vår tids kristenhet. Det ligger mycket i det. Vi är beroende av Guds heliga ande. Utan Guds andes närvaro, utan att andens smörjelse utgjuter, faller varje förkunnelse platt till marken. Jag har så ofta kommit ihåg det jag var med om en gång på 30-talet. Jag var tillsammans med professor Hallesby i sakristian i en kyrka i Stockholm innan han skulle stiga upp och predika. Och han ödmjukade sig inför Gud och bad om förlåtelse för det som han sa, att jag så ofta har stått dig i vägen med mina egna tankar och min egen ära. Och så sa han: nu Gud, är det bara dig det kommer an på, för det är bara du som väcker syndaren. Och sen tar han om allt det som behövde ske. Ja, så är det. Kära vänner, vi är beroende av den heliga ande. Det finns svärmiska tankar och läror om den heliga ande i vår tid. Jag tror att det viktiga är att vi tar reda på vad Guds ord verkligen är om detta. För det som saknas i kristen verksamhet i stor utsträckning i vår tid, det är just den heliga andes kraft. Ja, Johannes såg bland de sju ljusstakarna någon som liknade en människoson. Uttrycket är hämtat från Danielsboken. Vi vet att Jesus betecknade sig som människoson. Det heter människosönnen på norsk, jag vet det. Och det betyder icke att han är en verklig människa. Det är klart att han är det. Men detta ord, det betyder att han är den gudomliga person som Daniel såg, det sjunde kapitlet, han som kom med himmelens skyar. Så det är ingen saklig skillnad mellan uttrycket Guds son och människoson. En som liknade en människoson. Han var klädd i en fotsid mantel, lång vit, lång dräkt. Och en sådan mantel bar en person som hade en särskild värdighet. Det hade både kungen och prästen. Och säkert är Herren här omtalad både som konung och präst. För han är ju både konung och överste präst. Hans ögon flammade som eld. Han ser igenom allting. Och han talade med en röst som bruset av väldiga vatten. Ingen kan överrösta honom. När han kommer igen och hans stämma ljuder, då ska alla lyssna. Hans fötter liknade guldskimrande malm. Det står ett grekiskt ord som ingen riktigt vet vad det betyder. För det förekommer bara här och inte på något annat håll i den grekiska litteraturen. Men att det är en blandning av metall där koppar ingår, det anser man klart. Alltså där han trampar med sin fot, där är allting ödelagt och förtärt. Han höll sju stjärnor i sin högra hand. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar, det vill säga deras föreståndare. Det är inte änglaväsen. Ordet angelos betyder ju sändebud, och det kan användas både om människor och om himlaväsen. Men vi ser när vi kommer till andra kapitlet, skriv till ängeln för församlingen i Efesus. Det är ju uteslutet att Johannes skulle skriva någonting till en ängel i himlen. Och sen detta församlingens ängel, det har en exakt motsvarighet i det judiska språkbruket. Det var en funktionär i synagogan som kallades Maleach Hasibur, som det heter på hebreiska, alltså församlingens ängel. Det är församlingsföreståndaren, den andliga ledaren, han som har det andliga ansvaret för menigheten som det är fråga om. Det utgick ett tvegat svärd från hans mun. Det tycker man kanske är egendomligt. En egendomlig bild, men det är inte så egendomligt. Det svärd som man kände till då, det korta romerska svärdet, det hade rätt mycket formen av en tunga. Så det är inget märkvärdigt att den bilden användes. Och nu frågar vi oss, är detta en bild av en exakt framställning av Herren Kristus, sådan han nu är i härlighetens värld? Och svaret måste bli att det är det inte. Utan det avser det inte att vara, för alla de andra framställningarna om evighetens värld, om den himmelska världen, de har ju en bildlig karaktär. Det är hans egenskaper som kommer till synes i den här beskrivningen. Sådan som man är i sin person och i sin karaktär. Nå, han kommer med tröst. Han säger, var inte förskräckt. Johannes faller som död till marken inför denna uppenbarelse. Men han ska inte vara förskräckt. Jag är den första och den sista och den som lever. Du behöver inte, och menigheten behöver inte frukta denna svåra förföljelse. Ni är i min hand. Ja, men, säger de, tänk om vi måste dö. Som de kristna sa på Tertullianus tid, när det blev en förföljelse. De klagade som blev över detta, nu måste vi dö. Ja, sa Tertullianus, vem har lovat er liv, detta jordiska liv? Men ett evigt liv, det hade de löft om. Ja, jag var död, men nu lever jag i all evighet och har nycklarna till döden och dödsriket. Han var död. Han dog till försoning för släktets synd. Och genom sin död besegrade han döden. Den som har döden i sitt våld, nämligen djävulen, blev besegrad, som vi läser i Hebreerbrevets andra kapitel. Så det är inte farligt att dö. Det är inte farligt att dö för den som tror på Jesus. För han ska inte bli kvar i dödsriket ensam. Vi sa att dödsriket, Hades, som det heter i grundspråket. Och som man noga ska skilja ifrån Gehenna. Ett ord som bäst översättes med helvete. Dödsriket och helvetet är alldeles olika begrepp. Dödsriket, det är evighetens stora väntrum, där alla de döda samlas och väntar på uppståndelsens dag. Men det som har dött i tron, det har där en underbar erfarenhet av Jesu närvaro. Så Paulus kan säga att han längtar efter att bryta upp för att vara hos Kristus, vilket vore mycket bättre. I dödsriket är han sålunda hos Kristus. Tänk, du behöver inte vara rädd för att dö om du tror på Jesus. För du går till en värld där gemenskapen med din frälsare är rikare och fullare än den kunde vara här på jorden. Ja, det är klart. För där finns nu inte någon ond natur att kämpa med. Och det finns ingen djävul och ingen värld. Nej. Och ändå, det är bara en försmak Guds folk har det av det som bryter in när uppståndelsens morgon kommer. Herren har nycklarna till döden och dödsriket. Han öppnar det när han kommer igen i härlighet. Och det som har dött i tron på honom, det ska stå upp i en förklarad kropp. De behöver inte vara rädda för att dö. Han lovar dem sålunda inte att de ska slippa martyrlidande. Han lovar dem ett evigt liv. Han har nycklarna till döden och till dödsriket. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för livets ord. Och vi ber att du ville hjälpa oss att så betrakta denna heliga bibelbok och dess undervisning om den sista tid, om återkomsten, din sons välsignade återkomst och evighetens värld. Att vi blir beredda var och en för sig till att möta honom när han kommer i härlighet. Amen.